Budskapet som Gud har lagt på mitt hjärta idag har jag kallat för viljans sanna kraft. Vikten utav att förstå hur vi ska använda den här förmågan som Gud har gett oss att välja. Så innan det att vi dyker in i Guds ord så ska vi ha en bön tillsammans att Gud ska leda oss här. Vår himmelske Fader, jag vill tacka dig för att du har samlat oss här och vi kan få komma inför ditt ansikte. Tack Herre för förmågan att kunna välja. Och jag ber att du idag ska ge oss en tydligare bild av hur vi kan använda vår vilja till din ära. Det är min bön. I Jesu namn. Amen. Slå upp till era biblar om ni har dem till Matteus kapitel 23. Och i vers 37 i Matteus 23 så kan man höra Jesus. Man kan nästan höra hans gråt i rösten när han säger de här orden. I Matteus 23 och vers 37. Han säger: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Gud tvingar ingen till sig själv. Han vädjar. Han gör allt för att kunna leda och skapa ett intresse för att vi ska ledas till honom. Men han tvingar ingen till sig. Trots den smärtan som han känner när någon lämnar honom. Den stora striden mellan gott och ont existerar på grund av den fria viljan. Lucifer och hans änglar, en tredjedel av himlens änglar, valde att missbruka den här fria viljan och gå emot Gud. Välja att vända sig bort ifrån honom. Och man kan undra, varför gav Gud en fri vilja till mänskligheten? Det hade väl ändå varit skönt om man hade sluppit det. Då hade det inte funnits något elände, någon ondska överhuvudtaget. Och det är sant. Men då skulle det inte heller ha funnits någon kärlek. Hur många av er här inne är föräldrar? Jag ser era händer. Okej. Okay. Tycker ni om att höra när era barn säger att de älskar er? Tycker ni om det? Visst är det underbart? Jag kan inte veta det själv, men jag kan tänka mig att det är underbart. Men vad om ni skulle spela in det här när de sa jag älskar dig på ett band. Och sen så fort ni kände behov av lite kärlek och sympati så kunde ni sätta på det här bandet och spela upp det. Skulle det lösa problemet? Skulle ni känna er älskade då? Kanske skulle komma ihåg det där och tycka det var spännande, men det är inte samma sak som sann kärlek. Att höra det utav fri vilja, att höra det utav någon som säger det utan att vara tvingad till det. Gud skapade inga robotar som inte hade förmågan att göra annat än att älska Gud. Och det här innebar en risk. En risk som Gud såg det värt att ta. Och Gud betalade mycket för att vi skulle kunna ha möjlighet att välja. Och därför är det utav största vikt att vi förstår hur vi ska använda den här gåvan på bästa sätt. I Josua, den texten som Astrid läste, så talar Josua till Israels barn. Och han säger så här. I vers 14 så säger han: så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag, säger han. Inte imorgon, inte om 3 veckor, utan välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Vi uppmanas att välja sida i den här striden mellan gott och ont. Och I striden mellan gott och ont så finns det ingen gråzon. Jesus sa, om du inte är för mig så är du emot mig. Om vi inte har tagit en ställning för Gud så är vi faktiskt inte för honom, utan vi är emot honom. Många försöker att tjäna två herrar. Jesus säger i Matteus 6 att det går inte att tjäna två herrar. Antingen så kommer man att förakta den ena och älska den andra. Eller så kommer man att hata den ena och tycka om den andra. Det går inte att tjäna både Gud och mammon eller vilken annan herre man än har i sitt liv. Många försöker att ha en fot i världen och en fot i kyrkan. Men ingen som har det kommer att bli sant lycklig. Man har allt för mycket religion för att vara lycklig i världen. Och om det nu finns någon lycka i världen. Man har allt för mycket av världen för att vara lycklig i kyrkan. Det kommer inte leda till någon glädje. Bibeln säger att i det här tillståndet så beskrivs man som att vara ljum. Man är varken varm eller kall. Man befinner sig i ett tillstånd där man inte har helt avgjort sig vem sida man står på. Hur vet vi vem sida vi står på i den här kampen? Jag skulle vilja läsa några bibeltexter som visar vem sida vi står på. Slå upp till Lukas evangeliet kapitel 6. Lukas evangeliet kapitel 6. Hur vet vi vem sida vi står på? Lukas 6 och vers 45. Där står det så här. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Här har vi ett sätt att ta reda på var vårt hjärta är. Vad tycker vi om att tala om? Vad talar vi mest om? Talar vi om Gud? Talar vi om Jesus? Talar vi om religion? Talar vi om de här sakerna som har evigt värde? Eller talar vi om andra fåfängliga saker? Är det sporten som är mest intressant? Är det det vi kan tala bäst om? Är det ett väder? Är det det senaste modet? Den nyaste bilen som har kommit? Är det det som vi gillar att tala mest om? Det senaste skvallret. Utav den här texten så måste jag dra slutsatsen. Att om vi inte tycker om att tala om Kristus till vardags. Om vi försöker undvika samtal om religiösa ting. Så har vi inte Jesus i vårt hjärta. För det som hjärtat är fullt av, det talar munnen. I Romarbrevet kapitel 8 så kan vi se ett annat kännetecken för hur vi kan veta vems sida vi står på. Romarbrevet kapitel 8. Och vers 5. Där står det så här. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Okej, här har vi återigen ett test som vi kan veta vem sida vi står på. Vad tänker vi på? Vad är våra tankar upptagna med? Så hur vet jag vem sida jag står på? Vem är det som har mitt hjärta? Vem är det jag tänker på? Vem tycker vi mest om att tala om? Vem har vår starkaste tillgivenhet? Vem ägnar vi mest energi åt? Har Gud den högsta prioriteten i vårt liv? Söker vi hans rike först? Hur mycket av vår uppmärksamhet ägnas åt religionen jämfört med världen? Så kan vi avgöra vem sida vi står på. Vill vi allt som vi gör ära Gud? Tänker vi på honom i alla våra vardagliga beslut? Slå upp till första Korinterbrevet kapitel 10. Första Korinterbrevet kapitel 10 och vers 31. Här lägger Paulus fram en klar linje som den kristne kan följa, ska följa. Första Korinterbrevet 10:31. Det står: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Vad vi än gör, i allt som vi tar oss an, till och med det vi äter och dricker. Tar vi med religionen i alla aspekter av våra liv? Har du valt att göra Gud till ditt stora mål i livet? Har du valt att göra det till ditt stora mål i livet att ära Gud? Lever du för honom eller lever du för dig själv? Låt varje syfte du formar, varje arbete du engagerar dig i och varje nöje som du åtnjuter vara tänkt till Guds ära. Och om vi inte har gjort det beslutet, så står vi inte på Guds sida, även om vi har kommit till kyrkan hela våra liv. Att gå i kyrkan är inte en garanti för att vara en kristen. Långt ifrån. Man blir en kristen för att gå in i en kyrka lika lite som man blir en bil av att gå in i ett garage. Jag vill inte vara elak. Och det kommer jag inte vara heller. Det är inte därför jag vill lägga fram de här sakerna. Men det finns en allvarlig fara i att lura sig själv. Att bedra sig själv, att tro att jag befinner mig på den smala vägen. När jag faktiskt inte gör det. När mitt hjärta befinner sig på någon annan plats. När det dras till det världsliga. Många andra har en lagisk religion. De litar på sina egna ansträngningar för att forma en rättfärdig karaktär och försäkra sig om frälsningen. Känner inget behov av Gud direkt. De berör sig inte djupt av Kristi kärlek, trots att de försöker att leva upp till det kristna livets plikter. Ja, jag ska inte göra det där. Jag ska låta bli att göra det. Jag ska göra det där. Men en sådan religion är till inget värde. Utan hjärtats överlåtelse så är kristendomen endast munväder, torr formalism och en tung börda att bära. Ingen kan bli lycklig i en sådan religion. Om Guds ande talar till dig och du inser att jag befinner mig nog i någon av de här situationerna, så ta det på allvar. Det är allvarligt. Men du behöver inte förtvivla. För det kan ske en förändring om vi förstår viljans sanna kraft. Slå upp till Uppenbarelseboken kapitel 22. Det här är helt avgörande för oss för att vi ska veta hur vi ska kunna stå på Guds sida. Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 17. Här står det så här: och anden och bruden säger kom. Och den som hör det må säga kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Om ni har vanan att stryka under era biblar, så stryk under det där ordet vill. Det är avgörande. Den som vill må ta emot livets vatten för intet. Det är ett fritt val. Livets vatten, det är en andlig beskrivning utav det som Jesus har att ge oss. Många människor går genom livet och de törstar efter någonting mer. De törstar efter mening, de törstar efter syfte. Och livets vatten, det är bara Jesus som har. Och han säger, den som vill kan ta emot det. Här handlar det om att använda vår vilja rätt. Gud tvingar ingen till omvändelse. En överlåtelse som inte sker frivilligt tjänar ingenting till. Frälsningen är öppen för alla. Och sann religion handlar om att använda viljan rätt. Vad är viljan för något? Viljan, det är källan till all handling. Det är förmågan att fatta beslut. Förmågan att välja. Och den har Gud gett till oss. I min egen erfarenhet så har inte jag alltid varit kristen. Ja, även om jag vuxit upp i ett kristet hem och gick till kyrkan, så var jag inte kristen. För jag hade inte överlämnat mitt hjärta till Jesus. Jag förstod inte vad det här med omvändelsen egentligen handlade om. Jag trodde att om jag blir omvänd, för att jag ska kunna veta att jag är omvänd, då handlar det om att jag ska få någon speciell känsla inom mig. En speciell bubblande känsla som kommer in i mig, då vet jag att jag är omvänd. Kanske någon extatisk hänryckning, jag vet inte vad. Och det var ett stort mysterium för mig. Jag förstod inte vad frälsningen handlar om, vad kristendomen handlar om. Hur man blev kristen. I Uppenbarelseboken 22:17 läser vi att frälsningen är, eller omvändelsen är, ett val som vi gör. Det är inte en känsla utan ett val. Hur ska jag då göra för att lämna mig till Gud? Många har ställt den här frågan. Jag vet inte om det är någon av er här inne som har ställt den frågan. Är det någon som har ställt sig frågan någon gång i livet? Hur ska jag göra för att lämna mig till Jesus? Några stycken. Det här är en viktig fråga, eller hur? Och jag skulle vilja läsa ifrån Vägen till Kristus. Vad Ellen White skriver om det. För hon svarar på det på ett sånt sätt som jag inte skulle kunna uttrycka mig på. Lyssna noga. Det är ett ganska långt avsnitt, men det är fullt utav kraft. Om vi greppar det här så kommer vi förstå vad kristendomen handlar om. Många frågar, hur ska jag göra för att lämna mig till Gud? Se om du känner igen dig i det här. Du vill bli hans, men din moraliska kraft är svag. Du är full av tvivel. Syndiga vanor har fått makt över dig. Dina löften och beslut är som rep av sand. Du kan inte styra dina tankar, dina impulser, dina känslor. Du vet att du har brutit löften. Du har vikit undan för det som du har lovat dyrt och heligt. Därför litar du inte på din egen uppriktighet. Det får dig att tro att Gud inte tar emot dig. Men var inte förtvivlad. Vad du behöver förstå är viljans sanna kraft. Det är den styrande kraften i vår natur. Det är kraften att fatta beslut och att välja. Allting beror på om vi använder viljan rätt. Gud har gett människorna förmågan att välja. Det är deras sak att använda den. Du kan inte förändra ditt hjärta. Du kan inte av dig själv ge hjärtats hängivenhet åt Gud. Men du kan välja att tjäna honom. Du kan ge Herren din vilja. Då kommer han att använda din vilja så att du både vill och gör det som han ser det bäst. Så får Jesus ande inflytande över dig. Din natur kommer under hans kontroll. Dina känslor blir förankrade i honom. Dina tankar och hans tankar stämmer överens. Visst är det bra att vara god och helig. Men det räcker inte att bara längta. Det hjälper inte. Många kommer att förlora det eviga livet medan de hoppas och längtar efter att leva ett kristet liv. De kommer aldrig så långt att de överlämnar sin vilja till Gud. De väljer inte att bli kristna nu. Om du använder viljan rätt kan det ske en fullständig förändring i ditt liv. När du ger din vilja till Jesus förenar du dig med hans kraft. Och den kraften är starkare än alla andra krafter och makter. Då får du styrka från himlen att hålla ut. Genom att hela tiden lämna dig åt Gud kommer du att få kraft att leva ett nytt liv. Ett liv i tro. Vi kan inte förändra våra hjärtan. I Bibeln så står det att kan nubien förändra sin hudfärg? Eller kan leoparden förändra sina fläckar? Och kan då ni som är onda göra någonting gott? Det går inte. Vårt hjärta har vi inte förmåga att ändra. Vi tror att vi kan förbättra oss själva, det kan vi inte. Vi kan inte förändra vårt hjärta. Vi har inte ens förmågan att förändra på vårt eget liv. Paulus, han försökte det i egen kraft och han sa, det goda som jag vill, det gör jag inte. Han kunde inte, han var förlamad. Han kunde inte ändra på sitt liv. Men, även om vi inte kan ändra på, ditt hjärta, på våra hjärtan eller vårt liv, så kan vi välja att tjäna Gud. Vi kan inte styra våra känslor eller våra impulser, men vi kan kontrollera viljan. Det är en förmåga som Gud har gett oss, så att vi kan kontrollera den. Det stod här i citatet att det räcker inte med att önska att vara en kristen. Det är gott att önska det rätta och det goda, men det räcker inte. Man måste välja att bli det. Och många människor känner Guds andes påverkan och de vet vad de borde göra. De kommer mycket nära att överlämna sig till Gud, men de faller tillbaka. Och gör det inte helt och hållet. Man måste vara bestämd. Man måste besluta sig att nu vill jag bli en kristen. Jag säger till Gud, jag ska bli en helhjärtad kristen. Jag ska lära känna bredden, längden, höjden och djupet utav fullkomlig kärlek. Säg det, besluta dig. Vi måste utöva vår förmåga att kunna välja. Gud kommer inte att välja åt oss. Men de goda nyheterna är att så fort vi väljer att följa Jesus så tar han kontroll och ger oss kraft att göra det. Det stod i det här citatet, när du ger din vilja till Jesus förenar du dig med hans kraft och den kraften är starkare än alla andra krafter och makter. Då får du styrka från himlen att hålla ut. Här är löftet. Många undrar, varför är mitt andliga liv så svagt? Varför har jag ingen kraft att göra det goda? Här är svaret. Här är lösningen. Då får du kraft att hålla ut. När vi överlämnar vår vilja till honom. När vi förenar vår vilja med Guds vilja. Det är hemligheten till det kristna livet. Vi behöver inte vara andliga dvärgar. Vi kan växa. När Gud uppmanar oss till att göra någonting så ger han oss alltid kraft att utföra det. Alla Guds befallningar är möjliggöranden. Han ger oss förmåga att göra det som han ber oss att göra. Och jag vet att det här är sant. Det stod i citatet att det kan ske en fullständig förändring i ditt liv om du använder viljan rätt. Och jag är ett vittnesbörd till att det kan ske. För ett antal år sedan så beslutade jag mig för att jag vill tjäna Gud. Och jag beslutade mig för att varje morgon så skulle jag börja min dag med att säga, Gud, låt din vilja ske i mitt liv idag. Låt allting som jag gör idag vara till din ära. Och inom ett halvår så hade det skett en total förändring i mitt liv. Det skedde inte på en gång. Men gradvis så gjorde en total skillnad. Jag är inte alls samma person som jag var då. Långt ifrån. De som kände mig då kan vittna om det. Jag är inte alls den personen som jag var då. Guds ande får inflytande över oss. Det var jobbigt i början när jag skulle lämna mig till Gud. För jag visste, och när jag bad att Gud låt allt som jag gör vara till din ära. För jag visste att det fanns saker i mitt liv som inte var till Guds ära. Men så tänkte jag, nej men okej Gud, jag ska ändå besluta mig för att göra det här. Och när jag gjorde det så fick jag kraft. Varje gång när jag skulle göra det där som jag visste inte var Guds ära, så kom det någon tanke till mig och påminner mig. Behöver du verkligen göra det där? Ville du inte att allting skulle vara till Guds ära? Just det. Och jag beslutade mig för att göra det. Varje dag. Oavsett vilka konsekvenserna skulle bli. Och det här kan ske för varje person. Gud vill göra en fullständig förändring i våra liv. Men för att det ska kunna ske en fullständig förändring, så behöver vi överlämna oss till honom fullständigt. Gå till Lukas evangeliet kapitel 14. Gud kan inte förändra på någonting som han inte äger, eller hur? Om Gud inte äger vårt hjärta så kan han inte förändra det. Om han inte äger hela oss så kan han inte förändra hela oss. Lukas 14 och vers 33, där står det så här. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Det låter ganska tufft. Låter ganska högt, som ett högt kall. Ska vi verkligen lämna allt vi äger till Gud? Ska vi lämna hela oss själva? Är inte det ett litet för högt kall? Gott som ont. Men vad är det första och största budet som Gud har gett oss? Vi ska älska Herren vår Gud utav halva vårt hjärta. Hela vårt hjärta står det. Hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd. Allting, 100% vill Gud ha. Han vill inte ha 90%, inte 99%. Han vill ha 100%. Allt vi äger, allting som vi är, hela vår varelse, våra barn, vår familj, allting behöver vi överlämna till Gud. Det är vad överlåtelsen innebär. Hur mycket är det eviga livet värt för dig? Ställ dig själv den frågan. Hur mycket är det värt för mig? Vad skulle jag vara villig att offra för det eviga livet? Hur mycket pengar skulle jag vara villig att betala? Skulle jag vara villig att offra mitt hus för att få evigt liv? Tänk efter. Skulle jag vara villig att offra min bil? Vad med dina matvanor? Skulle du vara villig att offra dem för evigt liv? Dina nöjen? Vad med dina smycken? Skulle du vara villig att offra dem om Gud bad det? Hur mycket är vi villiga att offra för evigt liv? Är det så att det finns något i vårt liv som inte vi är villiga att offra för Gud? Vad med våra vänner? Vad med vårt rykte? Säg inte att vi ska ge upp våra vänner och sluta vara vänner med människor. Men om det är så att de här vännerna leder oss bort ifrån Gud, skulle vi vara villiga att uppoffra den vänskapen för att tjäna Gud? Hur mycket är det eviga livet värt? Allting som vi inte är villiga att offra för Gud, det är vår Gud. Är dessa få ögonblick av jordelivet det enda som vi värdesätter? Eller kan vi säga som Paulus i Filipperbrevet 3. Jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Kan vi med handen på hjärtat säga det? Är det ett för högt kall som Gud kallar oss till? Att lämna allt. Lägga bort våra avgudar, förneka dig själv och lämna världen. Lämna allt till honom, utan förbehåll. Ge Jesus hela ditt hjärta. Vad har du egentligen att förlora? Ett meningslöst, fåfängligt sökande efter världslig lycka som aldrig kan ge sann tillfredsställelse. Ett syndbefläckat liv för Jesus att rena. Och ändå har människor så svårt att fatta det här beslutet. Det är en skam. Jag skäms till och med för att tala om det. Vad har vi att förlora? Vad är det vi vill hålla fast vid? Varför är det så viktigt för oss? I jämförelse med evigheten. Är dessa få dagar här på jorden värda att offra evig lycka evigheten för? Vad är du rädd för? Titta på Jesus löfte. Tror vi att Gud vill att vi ska lida? Är det hans önskan och hans glädje att han tycker om och njuter av att vi lider? Det är inte alls det. Titta på Jesus löfte in i Markus 10. Markus 10, vers 28. Petrus sa till honom, till Jesus, se, vi har lämnat allt och följt dig. De hade lämnat allt och följt Jesus. Jesus sa det, vers 29. Amen, säger jag er. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelsen. Gud säger inte att allt kommer vara frid och fröjd. Det kan bli förföljelse. Men han säger att vi kommer få igen långt mycket mer. Hundrafalt igen kommer vi få i det här livet, säger han. Och vad säger han sen i nästa mening? Och i det kommande den kommande tidsåldern, evigt liv. Är det värt det? Att få hundrafalt igen i det här livet och att få evigt liv? Offrar vi? Är vi villiga att offra de fåfängliga saker som vi håller fast vid? Som inte kan ge oss sann lycka ändå? Är det värt det? Titta på Jesus ord i Johannes kapitel 15. Johannes evangeliet kapitel 15 och vers 11. Det står, detta har jag talat till er, säger Jesus, för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Vad önskar Jesus? Önskar han att vi ska gå och vara ledsna hela våra liv? Vi ska ständigt gå med tunga bördor? Är det det liv som Jesus kallar oss till? Han kallar oss till ett liv i fullkomlig glädje. Litar vi på det? Litar vi på att Gud vill vårt bästa? Ljuvlighet, tillfredsställelse, glädje för evigt. Det är det kristna livet. Frid som övergår allt förstånd. Allt som Gud ber oss att avstå från är saker som bringar vår egen besvikelse, vår egen skada. Människan gör den största skadan och orättvisan mot sig själv genom att inte lämna sig till Jesus. Tror vi inte att Gud vill vårt bästa? Att han har vår glädje i åtanke? Nej, mina vänner, det finns ingen orsak att hålla någonting tillbaka. Låt oss krossas på klippan. Och jag är fullt övertygad om att Guds ande talar till människor här idag. Men Satan tycker inte om att när vi lämnar oss till Jesus. För han förstår att då förlorar han en undersåte. Och han säger till oss att nej, men ja visst, du kanske kan lämna dig till Gud. Det är bra att lämna sig till Jesus. Men gör det inte än. Du behöver inte göra det just nu. Det finns så mycket tid som du har framför dig. Varför göra det nu? Kan du inte leva lite gott ett tag och sen, när det går lite sämre, när saker och ting börjar lugna ner sig i livet, då kan du ta det här beslutet. Det här är en stor fara som Satan har lurat många människor i fördärvet genom. Slå upp till Hebreerbrevet kapitel 4. Hebreerbrevet kapitel 4. Och vers 7. Och där står det så här. Därför bestämmer han på nytt en dag, som han kallar idag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Inte imorgon. Inte om en vecka. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. När vi går emot Guds andes maningar, så kommer hans röst att höras tystare och tystare. Det blir lättare och lättare att gå emot Guds vilja, för varje gång vi beslutar emot det. Vi har inte råd att vänta. Vi har inte tid att kunna skjuta upp vårt beslut. En sista text i Andra Korinthierbrevet kapitel 6. Andra Korinthierbrevet kapitel 6, vers 1-2. Paulus skriver så här. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Frälsningens dag är inte imorgon. Frälsningens dag är inte om 5 timmar. Frälsningens dag är nu. Vi behöver ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Vi har aldrig blivit lovade morgondagen. Faktum är, vi skulle kunna gå ut härifrån kyrkan idag och hamna i en bilolycka och förlora våra liv. Det är farligt att skjuta upp sitt beslut om att helt och hållet följa Jesus. Det var en predikant som hette Moody, som höll en förkunnelse på ett universitet i Chicago. Och han gjorde en appell till dessa människor. Han sa, om ni vill ta emot Jesus i ert hjärta, stå upp. Och människor började att ställa sig upp, resa på sig. Men han såg speciellt en ung man där som satt och skruvade på sig och som inte reste sig upp på det här beslutet. Efteråt så talade han med människorna på vägen ut och tackade dem för att de hade kommit. Och han tog tag i den här unge mannen och han sa, unge man, hur står det till? Jag såg att Guds ande talade till dig. Har du lämnat ditt liv till Jesus? Och den unge mannen sa, ja, jag har inte gjort det än. Och Moody sa, ja men varför inte göra det just nu? Här, säger den unge mannen, inför alla människor, vad ska de tänka om mig? Det här kan jag inte göra. Men jag lovar, Moody, jag kommer att lämna mig till Jesus. Du har mitt ord på dig, jag lovar. Okej, sa Moody. Han gick iväg. Några veckor senare så gick Moody längs gatan i Chicago. Och han såg den här unge mannen. Gick på andra sidan gatan och han gick över på den sidan av gatan för att träffa honom. Och den här unge mannen kastade en glimt av honom och han sprang över på andra sidan. Moody följde efter och gick över till andra på andra sidan och så träffades de där. Oj, ja, kom du här? Och så träffades de och Moody sa, efter att de hade pratat lite grann, så frågade han honom. Unge man, har du hållit ditt löfte? Har du lämnat ditt hjärta till Jesus som du lovade? Och den unge mannen sa, nej, det har varit så mycket i mitt liv. Jag har varit så stressad, det har hänt så många saker. Jag har inte kunnat göra det, tyvärr. Och Mori sa, varför inte göra det just nu då? Här mitt på gatan? Är du inte klok? Nej, det kan jag inte göra, men jag lovar Mori, jag kommer att lämna mig till Jesus. Jag garanterar det, du har mitt ord på det. Så fort jag lugnat ner sig lite i livet, då ska jag se till att göra det här, fatta det här beslutet. Okej, lovar du, sa Mori? Ja, det gör jag. Absolut. Några månader senare så fick Moody ett telefonsamtal. Ett samtal från en person som sa att det är en ung man som är mycket svårt sjuk. Och pastor Moody, det måste komma med en gång. Det här kan vara hans sista tid. Moody, han åkte genast dit och han såg till sin förskräckelse att det var den här unge mannen som han hade talat med flera gånger. Han låg på sin dödsbädd och han kunde inte göra annat. Han kunde inte ens tala, så sjuk var han. Han kunde bara röra läpparna väldigt lite. Moody frågade honom, unge man, har du lämnat ditt liv till Jesus? Och han såg att läpparna rörde sig lite grann. Och Moody lutade sig över honom för att få höra vad det var. För att försöka uppfatta vad det var som han, den unge mannen, sa. Och till sin förskräckelse så hör han orden som han citerar är från en bibeltext. Jeremia kapitel 8 och vers 20. Skördetiden är förbi. Sommaren är över. Men jag har inte blivit räddad. Den unge mannen sköt upp sitt beslut och dog utan att ha fattat det. Låt inte det här bli ditt öde. Om du hör hans röst idag, förhärda inte ditt hjärta. Jag skulle vilja säga några ord. Jag är fullt övertygad om att det finns någon här inne idag som aldrig helt har lämnat sig till Jesus. Kommer du att låta din andliga sommar ta slut? Kära vän, det är inte värt det. Den maningen som du känner i ditt hjärta, den kommer inte ifrån mig. Det är Guds ande som talar till dig. Som vädjar till dig att fatta det här beslutet. Om du hör hans röst, så förhärda inte ditt hjärta. Jag vill ge en möjlighet till att ge en respons. Om det är så att du känner Guds maning i ditt hjärta. Och du för första gången vill säga till Jesus, här är mitt hjärta, du får allt. Så lyft din hand just nu där du är för att visa det inför Jesus och inför himmelens härskara. Om du vill för första gången lämna ditt hjärta till Jesus. Jag vet att det här är ett mycket allvarligt beslut. Det kan komma att förändra hela ditt liv. Men vad har du egentligen att förlora? Är du rädd att du inte kommer att kunna härda ut? Men kom ihåg att det är Gud som ger kraften. Och han kommer att hjälpa dig och leda dig. Finns det någon mer som är redo att säga, här är jag, Jesus? Vill du räcka upp din hand i så fall just nu? Gud välsigna dig. Finns det någon mer? Kanske du har lämnat ditt hjärta till Jesus förut. Det betyder dock inte nödvändigtvis att du alltid har förblivit på Guds sida. Omvändelsen är en daglig händelse. Jesus sa, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv varje dag och ta sitt kors och följa mig. Och kanske Gud har talat till dig idag. och du inser att jag behöver förnya mitt beslut om att följa Jesus. Jag har glidit bort, världen har kommit in i mitt hjärta, jag har insett att jag har inte helt och fullt stått på Guds sida här. Och du vill säga, nu vill jag ställa mig helt på Herrens sida och förnya mitt beslut. Om det är din vilja så vill jag be dig att komma fram hit. Jag vill ha en speciell bön för dig. Just nu, ni som har räckt upp era händer, ni kan få komma fram hit också. Jag vill be för er på ett speciellt sätt. Vi vill inte ta det här som ett lätt beslut. Om Gud har talat till ditt hjärta, kom fram. Amen. Finns det någon mer som vill fatta det här beslutet? Låt oss böja våra huvuden. Vår himmelske far, vi kommer nu inför dig. För att vi vill förnya våra beslut och vi vill överlämna oss till dig, Herre. Vi vill inte göra det som någonting formellt bara, men vi vill stå helt och fullt på din sida. Herre, vi vill förnya våra beslut. Vi vill ta emot dig i våra hjärtan. Vi vill stå helt och fullt på din sida, Herre. Och vi ber om din kraft att hålla ut. Herre, du ser våra beslut. Och du har lovat att en fullständig förändring kan ske i våra liv. Och vi vill tacka och prisa dig för det. Och vi vill så överlämna oss själva nu i dina händer. I Jesu Kristi namn. Amen.